Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadersandens kraft aldrig sviker. Ljuvliga säkra tro. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadersandens kraft aldrig sviker. Ljuvliga säkra tro. Ja, det är ju lätt att sjunga här. Undrar om vi hade sjungit om vi varit i Paris. Men möjligheten finns. Jag tror att Gud, han är med oss. Vi ska fortsätta här och tala om Paulus i apostlagärningarna. Han litar på Gud. Han gick den väg som Gud hade befallt honom, som Gud ville att han skulle gå. Och han råkade ju ut för alla möjliga grejer. Allt gick inte så mänskligt sett bra för honom. Han blev pryglad, han blev slagen, han svalt och han frös. När jag har varit ute och gått med hunden nu den här veckan, då har jag lyssnat på första Samuelsboken. Det kommer fram till 20 kapitlet och mycket där på slutet. Det handlar om David, det handlar om när Davids kamp mot Goliat. Och det handlar om Saul som var smord till kung. Profeten Samuel, han fick smörja Saul. De ville liksom, folket ville inte ha Gud som kung längre. För det var ju Gud som var kung från början och så skulle det ju vara. Nej, vi vill ha som andra folk, vi vill ha en kung. Ja, skyll er själva, sa Gud, ni ska få en kung. Samuel fick order att han skulle smörja och Saul. Och från början så syndes det väl inte så mycket på den där Saul att han bäst såg till sig själv och ville vara folket till lags. Men mer och mer så kom det in i honom att han liksom skulle ställa in sig med folket. Och han satte inte Gud främst. Så syndens konsekvens kom mer och mer in i Saul. Och han liksom blev argare och argare. Och det gick liksom mer och mer snett. Och sen så blev ju Davids mord till kung. Den där Isai som hade några söner, och när Samuel han sa till Isai, du ska ta fram dina söner, och Isai han började med äldste, den är han nog som ska smörjas och den min. Och när han hade liksom fått, men har du ingen mer? Jo, David han är ute bland fårerna, och det hade ju inte Isai tänkt sig att det skulle vara David. Men David han blev smord till kung. Och David han gjorde som Gud ville. Han satte Gud främst. Och ni vet Saul han hade också en son som hette Jonathan. Och den här Jonathan det var ju han som skulle ärva tronen egentligen. Om det gick snett för David då skulle han ärva tronen. Men David och Jonathan de var vänner. De var riktiga vänner. De ville följa Gud. Och David, det blev ju så att han råkade ut för det ena för det andra. Och han sa en fråga, vad har jag gjort för någonting? Vad har jag gjort för något fel? Man skulle kunna tänka sig då att jag David som var smord till kung som skulle bli kungen. Det skulle väl inte varit med krångel för honom. Men jag tror att de här prövningarna som David var ute för, det styrkte honom. Det gav honom kraft. Och Jakob han skriver i sina brev att vi kommer att få utstå prövningar. Men prövningen som vi går igenom, det gör att vi växer till, att vi mognar, vi blir starkare. Så det kanske inte ska vara så lätt alla gånger. Och så får vi vandra med Jesus och lära känna honom. Och så får vi komma här. Och så får det liksom växa in så att oavsett vilken situation, om jag vet att jag har gjort det som kommer på mig, jag vill göra Guds vilja, då kan vi bara liksom bara komma till att lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadersandens kraft aldrig sviker. Ljuvliga säkra tro. Ska vi plocka fram apostlagärningarna. Där jag var, ska vi se. Jag kommer fram till det 24 kapitlet. Vad var det som hände i kapitlerna före? Vad hände i kapitlerna före? Jo, Paulus, när kapitlet börjar, 24 kapitlet här, då var det 12 dagar sen som Paulus kom till Jerusalem. Och där hade han blivit anklagad för att han hade ställt till upplopp. Han hade vanhelgat templet. Men Paulus, han hade inte ställt till något upplopp. Han hade inte vanhelgat templet. Han hade gått till templet och renat sig. Han kom till Jerusalem för han ville överlämna en gåva till den kristna församlingen från de församlingar som hade blivit planterade genom Paulus missionsresor. Han hade fört ut evangeliet till Europa, till hedna världen, och så var det massor med fattiga i Jerusalem. Och Paulus, han var ju en av dem som var skyldig till att det var många fattiga där. För han hade ju jagat dem. Han hade satt dem i fängelse. Han hade gjort allt för att motarbeta den kristna tron. Men Paulus, han hade kommit till tro på Jesus. Han hade fått ett personligt möte med Jesus. Och det som hade gått upp för Paulus, det var det att Jesus hade dött för honom. Han hade inte bara dött på korset, utan han hade uppstått. Och uppståndelsen, det är det som går centralt hela vägen. Och det är det som är kärnan. Och när Paulus predika, han var ju inför stora rådet. Och när han då i kapitlet före här förde fram att han var anklagad för att han trodde på Jesu uppståndelse. Då höll de ju på att slita honom i stycken. Så den där kommandanten, han fick rädda Paulus. Annars hade han varit rädd att de skulle slita honom i stycken. Så det blev väldigt. Och vi ska se här idag också att när uppståndelsen kommer på tal, då blir det för mycket. Orkar de inte med? Paulus blev ju räddad av den här kommandanten, av den romerske befälhavaren i Jerusalem. Och, och han skickade iväg halva garnisonen, för det blev en sammansvärjning som hade ju tänkt sig ta liv av Paulus. Det var 40 stycken som svor att de varken skulle äta eller dricka förrän de hade tagit liv av Paulus. Och genom list skulle de locka ut honom, att de ville fråga honom mer grejer. Men kommandanten fick reda på det här. Han tog halva garnisonen, 200 man, plus 70 stycken som red och vapenbärare. Och så förde de Paulus 6 mil landväg till Jerusalem över natten till Caesarea. Och där kommer han nu, Paulus. Paulus hade blivit förd för att han skulle förhöras av den som var ståthållare den romerska maktens högste person där i området. Han hade sitt residens i Caesarea, och dit förde de Paulus. Och nu står det så här: anklagelsen mot Paulus Fem dagar senare kom överste prästen Ananias dit, ner i sällskap, ner tillsammans med några äldste och en jurist eller en advokat, en viss Tellus. Och det framförde inför landshövdingen klagomål mot Paulus. De hade med sig en advokat. För att de försökte ju lägga fram. De kunde inte inför den här landshövdingen föra fram några liksom religiösa grejer. För det var inte romarna då intresserade av. Utan vad de nu försöker att trycka på här, det var att den här mannen, det är risk att han ställer till att han stör ordningen. Att det liksom blir en politisk förändring. Det var ju romarna rädda för. Och vi ska se nu hur den här advokaten börjar sitt. Först hur han smörjer den här landshövdingen. Hur han liksom, han liksom säger till honom att han liksom höjer upp honom och talar om oj, 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 vad bra han är. Han har ju gjort allt som kan tänkas. Så han liksom ska få honom på gott humör, tänker han sig. Ni ska få höra här vad han bred på. Det är ganska intressant att läsa. Går det till så, tror ni? Jag kanske gör det, jag vet inte. Den där Terellus då, den där advokaten som var med. Och den där överste prästen Ananias. Den hade ju Paulus kallat för en vitmenad vägg när han var inför stora rådet. Du vitmenade vägg, sa han till honom. Så det är ganska hårda bud alltså att säga till honom det. Och Paulus var nog till och med lite ironisk, för jag tror att han visste att han var överste präst. Men de sa till honom, och när han betedde sig att han hade sagt till dem att han skulle slå Paulus, då bröt han både mot romerska lagen och mot den judiska lagen. För så skulle de inte göra. Det visste han som överste präst. Och det visste ju Paulus också. Så han kallade honom för en vitmenad vägg. Han var med. Men de hade med sig den här advokaten. Och han säger så här. När Paulus kallades in började Tertullus anklaga honom och säga. Att det tack vare dig, högt ärade Felix, länge har rått fred och att detta folk överallt och på alla sätt har fått det mycket bättre. Det erkänner vi med största tacksamhet. För att, så han liksom talade om för honom vad bra han hade gjort det. Och egentligen så hade han inte gjort det så bra. Det skriver den där historieskrivaren Josefus om att det var mycket smör på smörgåsen. Alltså att han skulle få honom välvilligt inställd, tänkte han. Att det tack vare dig högt ärade Felix länge har rått fred och att detta folk överallt och på alla sätt fått det mycket bättre. Det erkänner vi med största tacksamhet. För att inte besvära dig allt för länge ber jag dig ha godheten att lyssna till vad vi i korthet har att säga. Vi har nämligen funnit att den här mannen är en pestböld och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen och att han är ledare för nasareernas sekt. Han har till och med försökt vanhelga templet och därför grep vi honom. När du själv förhör honom kan du ta reda på allt som vi anklagar honom för. Judarna, alltså de här som var med, de instämde och påstod att det förhöll sig på det sättet. Så de trycker alltså, de tar inte fram det verkliga orsaken. Det var att det religiösa etablissemanget, de kände sig hotade av Paulus förkunnelse. För de hade en maktposition. Och Paulus, han kom och undervisat. Du blir frälst genom att du säger ja till Jesus. Du tror på honom. Du släpper in honom i hjärtat. Vi behöver honom. Han dog för dig. Han uppstod. Han lever idag. Han sitter på Faderns högra sida. Han var här nere. Fick lärjungar. Nu har han sänt den helige ande. Hjälparen, den helige ande. Det var det här Paulus förkunnade. Och det störde det religiösa etablissemanget som inte erkände att Jesus var Messias. De var ju lika nitiska mot det här precis som Paulus hade varit. Och de hade ju också möjlighet att ta ställning. Men de bestämde sig, nej, vi tror inte på det här. Så de gick emot allt de kunde. Och så var de nu inför den här Felix som var ståthållare. Och han hade varit ståthållare där i 6 år när det här hände. Och den här Felix, hans bakgrund, det var att han var en slav. Han hade varit slav, men det var någon väldigt högt upp som stod väldigt nära kejsaren. Och så hade han tydligen någon bror som hade också var slav och kommer bra överens med kejsaren. Så att på något vis, så för att gå från slav så blir han då ståthållare. Han blir alltså landshövding över det området. Så han hade ju kommit upp sig väldigt, den här Felix. Och han hade gift sig med en judisk kvinna. Som var dotter till Herodes. Den här, ja. Men nu ska vi se. Nu får Paulus möjlighet att försvara sig. Och han säger så här. Då landshövdingen gav tecken åt Paulus att tala, gav han sitt svar. Eftersom jag vet att du i många år har varit domare över detta folk, försvarar jag min sak med tillförsikt. Du kan själv förvissa dig om att det inte är mer än 12 dagar sedan jag for upp till Jerusalem för att tillbe. Varken i templet eller i synagogorna eller ute i staden har de sett mig diskutera med någon eller ställa till oroligheter bland folket. Och det kan inte heller bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för. Men det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som de att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid har gott samvete inför Gud och människor. Efter flera år kom jag för att överlämna gåvor åt mitt folk och för att frambära offer. Då fann de mig i templet sedan jag renat mig. Så Paulus han följde lagen, han var jude, han hade inte lämnat det här. Och det var ju som så att de sa att han var där när, och det var enligt lagen när de skulle gå in i templet. Då skulle de rena sig, följa vissa reningsceremonier för att inte vanhelga templet. Och det hade ju Paulus gjort där. Ja, han renat mig. Och där var ingen folkmassa eller något tumult. Men där fanns några judar från Asien som egentligen skulle stå här inför dig och anklaga mig om de har något att anföra mot mig. Eller låt dessa män själva tala om vilket brott de fann mig skyldig till när jag stod inför stora rådet. Om det nu inte skulle vara för detta enda ord som jag ropade när jag stod bland dem. Det är för det dödas uppståndelse som jag idag står anklagad inför er. Dit han Paulus. Det dödas uppståndelse. Var och en får stå ansvarig inför sina gärningar. Och det finns ju ingen som kan leva så bra att man klarar den. Domen finns inte en människa. Och det är ju där som Jesus kommer in. Han dog i mitt ställe. Så att när jag kommer, jag får lita på honom. Jag får tro på honom. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadersandens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra tro. När vi kommer inför Guds domstol, då får vi åberopa, ja, men jag är friköpt. Friköpt jag är, ej med silver, ej med guld. Jag är friköpt genom att Jesus dog för mig på Golgata kors. Och sen naturligtvis får det en konsekvens här och nu. Att om jag vill följa Jesus, då kan det föra med sig vissa saker. Kom korset tillbaka. Det är bra att det går att göra så här. Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Nu ska vi se. Där. Felix, som mycket väl kände till den vägen. Och det kallar ju de kristna, de troende, att de gick på den vägen. Jesus, han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och vägen, det liksom är vägen, är Jesus. Jag vet för många år sedan när jag cyklade mellan Ludvika och Smedjebacken. Då var det några gånger som det var så levande för mig. Och då sjöng jag för varje tramtag. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är vägen, är enda vägen mellan människa och Gud. Jesus är vägen, Jesus är vägen, Jesus är vägen, är enda vägen mellan människa och Gud. Felix, så mycket väl kände till den vägen, uppsköt nu rättegången och sa, när befälhavaren Lysias, det var så han i Jerusalem, kommer hit ner ska jag avgöra målet. Han befallde officeren att hålla Paulus fängslad och samtidigt ge honom en viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att vara honom till hjälp. Den är Felix. Han hade hört talas om vägen. Han kände till vägen. Men han hade hans liksom problem. Det var det att han ville inte ta konsekvensen av det och släppa in Jesus i hjärtat. Han kände till det, men att han var intresserad, det ska vi se här. För vad hände sen när han nu hade gått 12 dagar, va? Han satte Paulus där i fängelse under ganska lindriga former ändå, va? Då står det så här. Några dagar senare infann sig Felix. Först här, alltså, hade det varit en offentlig förhör där han satt som domare. Några dagar senare här nu, då infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla som var judinna. Och han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Felix, han ville höra. Så då träffade han och frun, träffade liksom Paulus i en rum. Han ville höra mer talas om Jesus. Paulus, han skulle ju få vittna inför ståthållare och kungar och grejer. Och det här liksom var ju då början. Han fick i alla fall tala om för honom. Men då står det, han lät hämta Paulus och lät och hörde honom tala om tron på Jesus. Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa: gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Det blev liksom lite för mycket. Felix hade möjligheten att bli frälst, ta emot Jesus. Men han ville inte ta konsekvensen av det. För då kanske han inte hade varit kvar där som ståthållare och det hade fört med sig så mycket grejer. Det var hans problem. Gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. Och det här började 12 dagar efter Jerusalem. Och så höll det på så i 2 år. Han fick nog mycket undervisning, men han tog inte emot. Men han var en förmån, världsevangelist Paulus, personligt en gång i veckan. Ja, men han omvände sig ju inte, han ändrade sig ju inte. Vad han gjorde sen längre fram, det vet jag inte, det kan hända. Vi får kanske träffa honom. Men i det här fallet så hade han ju genomskådat judarna, precis som Paul, som Pilatus, när han skulle döma Jesus. Att det här, det är någonting de har agg mot honom. De har inte gjort något fel. Det hade ju han förstått. Och så tänkte han, nu kan han få lite pengar. Men han fick ju inte det, för Paulus gav inga mutor. Paulus, han var för sanningen. Han lät i alla fall ofta hämta honom och samtalade med honom. När 2 år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus. Och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus stanna kvar i fängelset. Han kunde ju ha släppt honom där, men Paulus fick vara kvar i fängelset. Felix, han ville, precis som konung Saul, han strök dem medhårs. Jag tror säkert att den där advokaten i början satte säkert sina spår. Åh, vad bra du har gjort det för oss. Du, liksom, han blev upphöjd av människorna där. Och det var väl hans drivkraft. Hade han tagit till sig Paulus ord när han lyssnade på honom, då hade han kanske måste gått en annan väg. Och det vill han inte. Och det är ju samma så för oss. Det gäller att vi tar till oss. Får tron. Det får en viss, kan få en konsekvens. Men det är ju det som är vägen. Jesus är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Är enda vägen mellan människa och Gud. Jag proklamerar att Jesus är enda vägen. Han är inte en väg av många, utan han är enda vägen. Och när vi verkligen kommer till insikt om det, salig är den som inser att han behöver Gud. Jesus är enda vägen. Då kan vi komma i den positionen, oavsett vad som händer runt omkring oss. Även om vi är i Paris eller var vi än är nu efter det dådet. Va? Här i Smedjebacken eller var som helst. Då kan vi stå fast i den tryggheten. Och vi kan sjunga att lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadersandens kraft aldrig sviker. Ljuvliga säkra tro. Det är en förmån vi har att få fått den undervisningen. Och så får vi ta till oss den. Och så tar vi konsekvensen. Men grunden är, jag kan lita på Gud. Och så vill vi följa honom istället för att göra alla människor till lax. Det är vägen. Amen. Om jag ska ge tillfälle, om någon känner att jag vill ha förbön, jag vill, och lyssnar du på det här på nätet, skriv då ett mejl och tala om att jag vill tro på Jesus. Jag kommer till tro på Jesus. Jag vill att ni ber för mig. Och finns du här i kyrkan som känner att jag behöver förbön för något speciellt, ge det till känna så ska vi be tillsammans. Tack Jesus att vi får berätta om dig. Och tack Jesus att du var med Paulus. Tack att du var med konung David i Gamla Testamentet. Det jag har läst nu och pratat om. Och Jesus, hjälp oss här i den här oroliga tiden. Att vi kan stå fast. Att vi kan verkligen ha funnit tryggheten. Att vi finner tryggheten i dig. Oavsett vad som händer runt omkring oss. Så har vi en fast punkt i tillvaron. Och vi får proklamera att Jesus, du är vägen till Gud. Du dog för mig och du uppstod. Du lever idag. Amen Jesus.